Så roligt att få vara tillbaka. Jag har haft semester ett antal veckor. Och roligt att se alla ansikten. Och visst är det en glädje att vi får mötas i kyrkan. Så här. Jag tycker vi ska hålla fast vid det så länge vi bara kan. Så därför ska vi följa Maurits goda råd här. Och ta vårt ansvar var och en av oss. Göra vad vi kan för att låta kyrkan få vara en trygg plats att komma till för alla generationer. Så det där med desinficeringsflaskan vill jag gärna slå ett slag för. Jag ser... Sen ser ett antal som går förbi den och jag tänker så här att vi gör det kanske inte först och främst för vår egen skull utan tänk så här att du gör det för att det ska vara tryggt för andra att få komma till kyrkan. Också de som är i riskgrupperna. Så får vi tjäna och fira gudstjänst tillsammans. Hörrni, hur mycket vi än stretar emot så är det ju så här. Jag har dåliga nyheter. Sommaren går mot sitt slut. Ja, tråkigt. Men så är det i Finland den här tiden. Och för de allra flesta av oss så innebär augusti månad tillbaka till vardagsrutinen. Jag har sett vänner här som inte har sett på länge som är här ikväll. Därför att jobbet väntar. För någon så är det, innebär augusti månad skolstart. Och det betyder att det finns en del saker som ligger framför för oss. För någon så kanske det är en avhandling som ska skrivas eller tentor eller du kanske ska ha en praktikperiod som du ska igenom. Har du återvänt till jobbet så kanske du har en stor hög på skrivbordet som väntar på att du ska ta itu med det. Olika utmaningar som ska lösas. Eller så kanske det finns någon som vet att det finns äktenskapsproblem som du behöver ta itu med. Någon kanske har arvstvister, vad vet jag. Vi kan ha precis vad som helst, men vi har våra utmaningar. Och så här i början på hösten så kan det kännas lite segt ibland att ta itu med det där. Så man kanske har tagit en liten paus ifrån under sommaren och nu liksom ligger det framför och väntar. Och jag vill idag ge några konkreta råd att ta med dig inför den här hösten. Och ni ser där på skärmen. Jag har satt en rubrik, så om inte du kommer ihåg någonting annat så kommer du ihåg temat för kvällens predikan. Men jag kallar dem för 7-up, 7 goda råd för dig som är kristen. Och ni vet ju att det finns en läskdryck som heter 7-up. De flesta av oss har väl smakat på den där någon gång. Och den har snart 100 år på nacken. Den lanserades någon gång på 1920-talet. Och det är ett mysterium varifrån det här namnet kommer. Och det finns en teori om att den innehåller 7 ingredienser. Det vet jag inte om det stämmer. Men det spelar ingen roll. Det är ju inte dryck jag ska tala om ikväll. Utan jag lånar det här namnet. För jag vill... ikväll ge, eller jag börjar ikväll, sen får du lite mer nästa söndag. Men jag vill ge 7 ingredienser för en bra dag, en god och välsignad dag. 7 goda råd som du får memorera, du får repetera dem, men framförallt så ska du praktisera dem. Och om jag stoppar dig här om ett par, tre veckor och jag frågar dig att vad var de där 7 punkterna? Så då kommer du ihåg dem. Eller hur? Jajamensan. Det är slut på sommarloven. Nu kommer läxorna. Så nu får ni liksom hålla er vakna här och vara skärpta och hänga med. Och det blir lite blandat engelska och svenska ikväll. Jag tror att de flesta av oss har lättare att hänga upp de här råden på engelska språket. Så det blir lite blandat. Men det första rådet som jag vill ge. Wake up. Vakna upp till en ny dag med tacksamhet och förväntan i ditt hjärta. Hur du börjar en dag så får betydelse för hur din dag kommer att se ut. Vilken attityd, med vilket sinne som du tar emot den nya dagen. Om det första du gör när du öppnar ögonen är att fylla ditt sinne med negativa tankar, med bekymmer, med oro och så vidare. Så då har du ett motlut direkt från början. Men om du istället fyller ditt sinne med tacksamhet och med förväntan, så får du en skjuts direkt från början. Och jag tror det är viktigt det här med att vi möter en ny dag med ett rätt perspektiv. Att vi påminner oss det här perspektivet. Att livet är en gåva som Gud har gett oss. Och jag tänker ibland så här, att varje ny dag som jag får så är faktiskt en gåva från Gud. Och det är ingen av oss som sitter här ikväll som kan ta för självklart att vi får möta en ny morgondag. Det spelar ingen roll vilken ålder vi är, vilket hälsotillstånd vi har. Men vi har ingen garanti någon av oss. Varje dag är en gåva ur skaparens hand. Men det betyder också att varje dag som jag får slå upp mina ögon så vill Gud mitt liv. För han är den som rår över livet. Och psalmisten så säger så här i psalm 118 och vers 24. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. Ja, men det här är dagen som det är Gud som har gjort den. Så låt oss vara tacksamma och glada och jubla över den. Och nu är jag medveten om att det finns många som inte ser det som en välsignelse, utan kanske snarare som en förbannelse att vakna upp till en ny dag. Och den här uppmaningen att jubla och glädjas, så det kan kännas som ett slag i ansiktet för någon kanske. Du kanske brottas med depression, med psykisk ohälsa eller med svår fysisk smärta som gör det nästan olidligt att vakna upp till en ny dag. Och jag vill på inget sätt förringa den kampen som du går igenom. Den är tuff. Och vi hamnar in i de perioderna ibland. Det kan vara väldigt tufft att möta en ny morgondag. Men också inom psykologin så lyfter man fram det här sinnet som en det där viktig väg till välmående. En av de här mera gynnsamma, effektiva terapiformerna, så det är kognitiv terapi, där man jobbar just med det här tankemönster, att kanske bryta negativa tankemönster och liksom komma in på lite andra spår i sinnet. Och nu hämtar vi inte våra goda råd i första hand från psykologin, utan från Guds ord och den identitet vi har i Kristus och kraften i den helige ande. Och det är framförallt kraften i den helige ande som jag tror att både du och jag behöver få tag på ännu mera. För vi behöver alla förstå att sinnet, det är ett stridsfält för varenda en av oss. Det är i sinnet som fienden arbetar aktivt för att liksom få ner vårt mod, trycka till oss, få oss att se pessimistiskt, negativt på tillvaron, få oss att bita oss fast vid negativa tankar och så vidare. Men den helige ande, han är den som det där har makt över mörkret. Han är ljus. Och ju mera den helige ande får komma in i våra sinnen, desto mera så blir det också ljus. Så vi behöver träna oss. Jag behöver träna mig i det. Kanske också du. Att aktivt bjuda in den helige ande att få komma och fylla ditt sinne med Guds tankar. Och hur du än har det, så vill jag bara tala ut över dig ikväll att Gud är livets Herre som vill ditt liv. Jag vet inte med vilka tankar du kom till Sion ikväll, om du brottas med livet. Men Gud vill ditt liv. Han har goda tankar om dig och för dig. Och jag vill i avslutningen av gudstjänsten här speciellt be för dig att den helige ande får bara komma och bryta igenom på ett nytt sätt i ditt liv. Men vakna upp med tacksamhet. Känslorna kanske säger någonting annat, men bestäm dig ändå för att jag ska tacka, jag ska prisa Gud för livet, för hälsan, att jag kan stiga upp på morgon, tacka för att du har ett jobb att gå till, för att du har möjlighet att gå i skola, utbilda dig. Det finns hundratusentals unga människor som avundas dig. Tacka för att det finns, du kanske har en familj, eller att du har vänner, eller du har en församling och så vidare. Så första rådet, börja dagen när du slår upp dina ögon med några minuter att tänka på vad du har att vara tacksam för. Men också att vakna upp med en förväntan på vad Gud har för den dagen. Vad han kommer att leda dig in i, vem han kommer att föra i din väg. Hur han kommer att använda dig. Men inte bara det, hur han kommer att använda det, utan också det att Gud kanske vill lära dig någonting under den här dagen. Kanske Gud har något område där han vill att du ska växa till eller träna dig i. Och Jesaja han säger så här i kapitel 50 och vers 4. Han, alltså Gud, väcker varje morgon mitt öra. Han väcker dig till att lyssna som lärjunge. Gud väcker mitt öra till att lyssna som lärjunge. Så be gärna en bön om att du ska kunna lyssna som en lärjunge. Och jag tror att vi allesammans, vi behöver bli ännu bättre på att lyssna till Gud och den helige ande. Så wake up, vakna upp. Med tacksamhet och förväntan i ditt sinne. Och det andra som jag vill säga. Get up. Res dig upp. Bokstavligt och mentalt andligt. Det står där på skärmen. Kliv upp ur sängen. Och det här låter väldigt djupt, eller hur? Men för vissa så är det här den första utmaningen som möter när du slår upp dina ögon. Så jag vill ge ett väldigt praktiskt och konkret råd till dig. Om du inte ligger i hög coronafeber eller du har så svår fysisk smärta så att du är sängliggande och då skulle du inte sitta här ikväll. Så vill jag ge det här praktiska konkreta rådet. Stig upp ur sängen. Därför att vi behöver rutiner för vår dag. Speciellt om du inte har ett jobb att gå till. Kanske någon av er inte har fått någon studieplats i höst. Du vet inte vad du ska göra. Så riktigt speciellt så vänder jag mig till dig. Vi behöver rutiner för våra liv. Det gynnar vårt välmående och hälsa. Och jag tror att jag har det där på skärmen. Ja. Jag skriver så här, att rutiner så är ryggraden som stöder upp ditt liv och de stärker din karaktär. Och lyssna, lärjungaskap handlar inte bara om att öva sig i gudsfrukten utan också om att öva och stärka sin karaktär. Det där borde jag ha fått ett amen för. För det där var bra sagt. Är du med i Sion så vill vi inte bara se dig växa i bibelläsning, i andliga nådegåvor och i bön. Vi vill höra ett gott vittnesbörd från din arbetsgivare och från dina lärare. Att du tar ditt ansvar, att du sköter ditt jobb, att du sköter dina skoluppgifter. Så get up. Gå till skolan, gå till jobbet och gör bra ifrån dig. Det tillhör en god lärjunge och du mår bra av det. Och jag vet inte vad du har. Vi har många unga här. Jag vet inte vad du har för drömmar och planer för ditt liv. Om du drömmer om framgång på något område, vilket område det än handlar om, så ska du veta det, att för att vara framgångsrik i livet så behöver du träna och utveckla din karaktär. Jag tror jag har på skärmen där också. Framgång handlar mera om karaktär än om gåvor. Framgång handlar mera om karaktär än om gåvor. Det skulle vara väldigt intressant att intervjua. Vi har en del företagsledare och chefer här. Men de allra flesta arbetsgivare så kan träna dig i de arbetsuppgifter som du behöver kunna utföra. Men det är bara du som kan träna din karaktär. Och du behöver en god karaktär om du ska vara framgångsrik. Och det är därför som rutiner är så viktiga. Men jag vill också säga det. Det handlar inte bara om att stiga upp ur sängen på morgonen. Res dig också inuti. Stå upp på insidan. Påminn dig om vem du är i Kristus. Din identitet i Kristus. Att du är son, du är dotter till den högste. Du har fått en konungslig värdighet och en auktoritet. Det betyder inte att du går med näsan i väder och tycker att du är bättre än alla andra. Du vet precis vem du är, att du är förlåten syndare. Det är av nåd som du är insatt i den position där du är. Men du är upprättad, du är rättfärdig förklarad. Och du har fått en position. Till och med som arvtagare till himmelriket. Alltså det svindlar ju. Vi fattar ju inte heller. vad Jesus Kristus faktiskt har gjort. Vad han har tagit oss ifrån. Och tagit oss ifrån. Och var han har insatt oss. Men jag tänker så här. Att det är bra att innan man går ut. Och möter dagens utmaningar. Att faktiskt påminna sig det här. Låta sitt andliga självförtroende få en boost. Att du kommer ihåg vem du är. Det kan hända att du finns här ikväll. Som upplever kanske att din pappa inte tror på dig. Eller din lärare tror inte på dig. Din chef tror inte på dig. Din pastor kanske inte tror på dig. Och kanske tror du inte på dig själv heller. Men du ska veta att det finns en som tror på dig. Han som sa, följ mig. Han tror på dig. Och om du håller fast vid honom så kan han göra under och mirakler. Han har gjort det förr. Av de som tyckte att det ingenting var. Så har han gjort under och mirakler. Och det finns många sådana vittnesbörd i liksom mänsklighetens historia. Det var en liten kille som gick in i en butik tillsammans med sin mamma. Och i en vrå av den här butiken så hittade killen en ballonggubbe. Alltså en ballong som var formad som en gubbe fylld med gas eller luft eller jag vet inte vad. Men i alla fall ganska stor grej. Och den här killen som blev nyfiken, så han gick och lite det här, knuffade till den där ballonggubben. Och den vacklade ju till lite. Och killen blev nyfiken. Och det där, och petade till den här ballonggubben lite kraftfullare. Och han svajade till, men reste sig upp igen. Och för tredje gången. Så då tar killen i med kraft och så drämmer han till ballonggubben. Så den svajar riktigt, riktigt ordentligt. Men den här ballonggubben så återfår balansen och så står den igen. Om en liten stund så står den upprätt. Och så kommer killens mamma, eller hon ser vad killen gör. Och så frågar hon sin pojke att... varför tror du att han reser sig på nytt igen när du slår till honom? Och så funderar grabben en stund. Och så säger han: det är för att han står upp på insidan. Det tycker jag var bra sagt. Det är för att han står upp på insidan. Som barn till universums skapare så får du också stå upp på insidan. Och det kan hända när du går ut och möter din dag att livet drämmer till dig ibland. Ibland mindre kraft och ibland riktigt ordentligt. Men till och med fast livet drämmer till dig med full kraft, så reser du dig. Du vet vem som bor i dig. Den helige ande bor i dig. Och han reser dig upp igen. Så stå upp på insidan. Påminn dig innan du går ut och möter dagen vem du är i Kristus. Du sätter din näsan i vädret, du är ödmjuk i hjärtat, du övar dig i karaktär, men du står upp på insidan. Och vi ska gå vidare till punkt nummer 3. Och det blir den sista punkten för ikväll. Och vill du ha flera goda råd så får du komma tillbaka nästa söndag. Men det tredje rådet som jag vill ge: dress up. Klä på dig. Eller till och med klä upp dig. Och då tänker jag inte i första hand på slips och kostym. Om du inte har ett sånt jobb där du behöver slips och kostym. För mig spelar det ingen roll om du har håliga jeans, om du har polotröja eller vad du har. Men det som är viktigt är att det räcker inte med att du har kläder på kroppen om din ande och din själ är oskyddad. Du behöver också en andlig outfit för dagen. Och lika lite som du går ut utan kläder, så lika lite så borde vi gå ut utan skydd för vår andliga, för vår inre, invärtes människa. Och jag vet inte, du tillbringar säkert, minst det är några av oss, tillbringar ganska mycket tid framför spegeln innan vi går ut. Och du kanske, ja, du byter plagg ett antal gånger innan du är nöjd. Några tjejer som känner igen sig. Nu ska jag avslöja en svaghet. När jag kommer hem från kyrkan på söndag kväll, så då ligger nästan halva garderoben utspridd på sängen. Så after church-jobbet så handlar det om att hänga tillbaka in i garderoben vissa plagg. Och ibland så har jag tänkt så här, nu skulle det vara enkelt om det skulle finnas någon sån här ämbetsdräkt också för pingstpastorer. Skulle göra livet mycket enklare. Nåja, men vi är måna om och vi tänker på vår klädsel. Men glöm inte din andliga outfit. Och egentligen så talar Bibeln om två olika uppsättningar av kläder eller dräkter som vi ska ta på oss varje dag. Den ena så är den som människor ser. Den andra är den som andevärlden ser. Och den första, den som människor ser, så talar Paulus om i Kolosserbrevet 3. Anders predika från Kolosserbrevet 3 förra söndagen. Men han kom inte så här långt till den nya människans kläder som Paulus talar om. Och Paulus, han skriver så här, Kolosserbrevet 3 och vers 12 framåt: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra om ni har någonting att anklaga någon för. Så om Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och så kommer han fram till ytterplagget. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Och det här är det som jag kallar för den helige andes kollektion eller garderob. Och den är inte trendkänslig. Den är densamma vår och höst, sommar och vinter. Du Du behöver liksom inte byta ut den och tänka att den inte liksom passar in mera. Den är ur mode. Den är alltid i mode. Men den går inte att köpa på H&M eller på Halonens. Utan det är den helige ande som är skräddaren. Och det är i umgänget med den helige ande som de här kläderna skärs och klipps till. Så vi behöver umgås med den helige ande för att ta del av den här garderoben. Och intressant är ju när man läser Paulus att han inte drar sig för att vara väldigt rak på sak. Och han drar sig inte för att kika in i sina församlingsmedlemmars garderob och säga vad som inte passar dem, vad som inte klär dem. Och han räknar upp ganska många saker som de ska lägga bort. Vrede, ilska, ondska, förtal, fräckheter, dumt prat, grova vitsar, sexuell omoral, girighet och så vidare och så vidare. Det här är opassande, passar inte den nya skapelsen i Kristus. Det ärar inte Gud. Men så berättar han just om den här garderoben, den helige andes garderob. De här kläderna som ärar Gud och som människor ser. Barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet, tålamod, kärlek och så vidare. Och du kan ju fundera själv. Behöver du mera av någonting av det här? Behöver du mera tålamod med dina arbetskamrater? Behöver du se din godhet? Se dig barmhärtigheten i ditt hjärta? Hur är det med dina studiekompisar? Är det klagan? Är det suckan? Är det negativt tal som de har? Eller är det uppmuntran? Och så vidare. Vi kan var och en tänka efter var vi har våra utmaningar. För det har vi allesammans. Den nya människans kläder, outfiten för dagen. Som alltid är modern. Men Paulus, han talar också om en annan dräkt som vi behöver ta på oss innan vi är redo att gå ut och möta utmaningarna utanför. Och det är den här som människor inte ser, men som andevärlden ser. Det vill säga, de ser om den är på eller om den inte är på. Och den här dräkten så talar Paulus om i Efesierbrevet kapitel 6. Och han säger så här, kapitel 6, Efesierbrevet och vers 11. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Paulus, han talar här om en rustning. Och varför behöver vi den då? Jo, därför att vi har en fiende. Och det är en fiende som angriper oss. Och det är en fiende som är listig i hur han angriper. Och Paulus säger att ni behöver kunna stå honom emot. Och därför så kommer uppmaningen att ta på vapenrustningen. Han fortsätter i vers 12 framåt. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Så Paulus, han säger här, kampen, den är inte mot kött och blod, den är inte mot människor. Mycket av det som du och jag, av den kamp, de problem som vi möter och som vi tillskriver människor, så kanske handlar om att vi har en fiende som vill lägga krokben för oss och strura till det. Slösa inte bort krafterna med att strida mot människor när lösningen finns i bönekammaren. Vi behöver kunna urskilja att när ska vi strida på en helt annan nivå, att vi inte strider mot kött och blod, utan det är bönekammaren som fighten ska tas i. Och det finns en stor okunskap idag bland kristna om hur fienden arbetar och vilka strategier han har. Det undervisas väldigt lite om det här som Paulus talar om här, om ande, om furstar och världshärskar och andemakter och så vidare. Och jag har hört pastorer säga att vi ska inte ge Satan uppmärksamhet, vi ska bara predika Kristus. Och jag håller med, vi ska predika Kristus. Satan är inte värd vår uppmärksamhet. Men vi får inte heller falla i fällan som han gillrar. En av hans viktigaste, största och mest effektiva strategier är att få världen att tro att han inte finns. För då får han arbeta ostört och då finns det inga bedjare som stör honom och står honom emot. Ingen som avslöjar hans planer. Jag lyssnade till ett vittnesbörd av en det här före detta satanistledare som under många, många år var en av de här högsta inom en satanistisk rörelse. Och han berättar just det här, att en av de största tricken som djävulen, fienden, liksom använder, största segern för honom, det är när världen och de kristna tror att han inte finns. Och han menar att vi ska inte vara blåöda som kristna. Om kristna inte förstår att han finns, så då använder de inte heller den auktoritet som de har över honom. Och blir själva, kan själva bli ett lätt byte. Men när vi läser Bibeln så är Bibeln väldigt tydlig att det finns ett gudsrike, men det finns också ett mörkretsrike. Att fienden är faktiskt reell. Och vi kommer inte långt i Bibeln, vi kommer faktiskt bara till kapitel 3, första Moseboken, så dyker fienden upp. Som lögnare, som bedragare, som skäl ifrån Adam och Eva, paradiset. Den här fantastiska trädgården som Gud hade gett dem, så kommer djävulen direkt in och skäl ifrån dem. Och han avslöjar med det direkt sin karaktär och sina strategier. Jesus så säger så här, han undervisar sina efterföljare. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 10. Tjuven kommer bara, och då syftar han på djävulen. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och ha liv i överflöd. Han stjäl, han slaktar, han förstör, han har sönder, han till och med dödar. Han vill stjäla din glädje, han vill stjäla dina drömmar, han vill så in besvikelse i ditt hjärta, han vill så in splittring, oförsonlighet, han vill ha sönder relationer, äktenskap och så vidare. Han vilar inte, han har inte semester. Och Jesus så säger också i samma Johannes evangelium kapitel 8 och vers 44. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn, då talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Så allt vad han talar in i ditt sinne, in i dina tankar, kom ihåg, det är lögn och det är lögn. Det kommer från lögnens fader. Det är hans strategi. Och ibland, han är listig. Han är alltid listig, och det betyder att ibland så går vi på hans lögner. Petrus, han säger så här i första Petrus brev 5, vers 8 och 9. Var nyktra, han talar till troende. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron. Stå fasta, stå emot. Så som vi, och jag skulle kunna läsa många, många, många fler bibelställen, men jag ska inte göra det. Men vi märker att både Jesus och apostlarna så säger en hel del, undervisar en hel del om hur fienden arbetar. Vad som är hans syfte, vad som är hans strategi. Och hans mål, det är att få bort dig från banan. Att få bort dig från tron. Från tron. Få dig att vända Gud ryggen. Få dig besviken. Göra dig besviken på olika sätt. Det är ett av hans vanligaste, väldigt effektivt liksom, strategi. Att få oss att bli besvikna. Vi blir besvikna kanske på församlingen, på människor. Besviken på Gud och så vidare. Avslöja honom. Var vaken och uppmärksam på när det är fienden som det där är aktiv. Han går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka, sa Petrus. Och det är ju därför som vi behöver skydd. Det är därför som vi behöver vapen. Och då går vi tillbaka till det här Efesierbrevet 6 som Paulus då talar om. Den här klädnaden, den här rustningen som vi behöver för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp. Kapitel 6, vers 14 framåt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronsköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Här räknar Paulus upp en del sån här olika delar i den här rustningen. Han talar om ett sanningens bälte. Vad ska du besegra lögnare med om inte med sanningen? Och Jesus han säger att jag är sanningen. Och mitt ord är sanning. Så meditera, memorera Jesus orden och Jesu undervisning så att ditt sinne är fyllt med sanningen. Och så talar han om rättfärdighetens pansar. Ett pansar som skyddar kroppen, skyddar mot pilar. Och du är genom Jesus Kristus, har du tagit emot Jesus så är du rättfärdig förklarad genom tron på Jesu död och försoning. Och det betyder, ska du stå där mot fienden i din egen rättfärdighet så har du ingen chans. Men Jesu rättfärdighet som du har fått av nåd från Jesus, den skyddar dig. Det är den som du liksom får bära, som du får ta emot. Och det betyder att när djävulen kommer med sina anklagelser och det ena och det andra som du har gjort och så vidare, så vet du bara att genom Jesu försoning så är jag rättfärdig förklarad. Det är Jesu rättfärdighet som skyddar mig, inte min egen. Och så talar Paulus om skor. En beredskap, en villighet att göra det Gud kallar oss att göra. Att vi är redo. Det finns en överlåtelse i ditt liv att du vill följa Jesus. Också om det kostar. Trons sköld och andens svärd. I ena handen så har du en sköld. I andra handen så har du ett svärd. Och skölden, den är din bekännelse på tro på Jesus. Och hans ord. Det här svärdet, egentligen är ju svärdet enda vapnet. Allt det här andra så är för att skydda oss. Vapnet så strider du med. Och Paulus säger här att svärdet, det är Guds ord. Det är det här. Och det finns ingenting så effektivt att sätta upp mot fienden när han kommer med sina anklagelser eller pilar som att läsa Guds ord för honom. Så jag brukar säga att det är bra att läsa Guds ord högt. Man kan läsa Bibeln högt. Det är bra för dig själv, men det finns någon annan som hör det också. Guds ord är starkt. Och det är ett vapen vi har fått. Och till sist så talar Paulus om frälsningens hjälm. Och som jag sa i början, så det är framförallt sinnet som är stridsfältet. Fienden vill framförallt åt ditt huvud. Du behöver skydda ditt sinne och ditt huvud. glädjen över frälsningen du har i Jesus. Glädjen över att du får vara ett Guds barn. Glädjen över att du har Guds ord lovar dig ett evigt liv, en gemenskap tillsammans med Jesus. Glädjen över vad han har gjort för dig och i dig. Så skyddar ditt sinne och ditt huvud. Och du kan ta nästa bild. Jag tror jag hade ett bibelord. Vi ska inte läsa det där. Men Jesus sa det här. Eller lärjorna kommer tillbaka till Jesus vid ett tillfälle. Och de har drivit ut onda andar och så vidare. Och de gläds över det här. Och då säger Jesus faktiskt så här. Att jag har gett er makt. Över fiendens hela välde. Tänk på det. Det är inte lite. Jag har gett er en auktoritet över fienden, över demoner, alla furstar och så vidare. Men, det är fantastiskt. Och ni ska stå i den auktoritet. Men det ni ska framförallt glädja er över, det är att era namn är skrivna i livets bok. Yes. Det är fantastiskt. Paulus, han avslutar den här undervisningen om vapenrustningen. Så här, gör detta, alltså ta på er den här rustningen. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Satan avskyr när vi tillber Jesus. När vi lovsjunger här i kyrkan. Därför att han vill ha tillbedjan. Och han hatar kristna som ber. Därför att han vet att de har auktoritet över honom. Och därför så säger Guds ord så här. Jakobs brev kapitel 4, vers 7. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Så dress up. Ta på dig vapenrustningen. Så är du skyddad. Och här så kommer jag att avsluta. Och nu får du tre punkter. Tre råd att memorera och att praktisera. Och så kommer jag att fortsätta nästa vecka. Men du har en sammanfattning där på skärmen över de här tre. Wake up. Vakna upp till en ny dag med tacksamhet. Med förväntan i ditt hjärta. Get up. Res dig upp. Du behöver rutiner. Du behöver öva och träna din karaktär. Och framgång handlar mera om karaktär än om gåvor. Och det börjar med att du kliver upp ur sängen på morgonen, äter frukost, klä på dig och så vidare. Går till jobbet, går till skolan. Men också att stå upp på insidan. Du är barn till den högste. Du är älskad, du är utvald. Så även om livet drömmer till dig så står du upp på insidan. Och så det här sista, dress up. Klä på dig, klä upp dig. Och vi har talat om de här kläderna som andra ser. Den nya människans kläder som den helige ande har i beredskap för oss. Och vi har talat om vapenrustningen. Världen där ute, den är fortfarande i den ondes våld. Men du behöver inte vara rädd. Vi ska inte vara naiva, men du behöver inte frukta någonting. För han är besegrad. Och istället så får vi sätta vårt fokus på det här. Att verkligen glädjas över frälsningen i Jesus Kristus. Och att ditt namn är skrivet i livets bok. Vi ska be tillsammans.